Hej och välkomna till Ljudet av en dagordning. Jag heter Erik Wagner och jobbar på Idealistas förlag, bland annat med tidskriften Courage. Och här lägger vi upp ljudupptagningar ifrån seminarier och samtal som vi genomför. Idag har vi genomfört vår första författarsamtal som vi webbsänder via Facebook, där vi träffar några av våra författare och pratar om deras böcker, vad böckerna innehåller och vilka respons de har fått på böckerna. Idag har jag träffat Hanna Broberg som har skrivit samarbetskontraktet som handlar om hur förtroendevalda och anställda kan arbeta framförallt inom ideella organisationer men även inom offentlig förvaltning. Tekniken verkar fungera hyfsat bra förutom att vi glömde av det här med lampan som slocknade efter ett tag när vi hade suttit alldeles för stilla. Men det får vi helt enkelt stå ut med och hoppas att ni har nytta av dagens samtal. Hej! Erik Wagner heter jag och jobbar på Idealistas förlag. Det här är första gången som vi testar det här med livesändning via Facebook. Och vi har planerat in ett gäng författarsamtal här fram till årsskiftet med några av våra författare. Idag har vi Hanna Broberg här, välkommen!
Tack så jättemycket!
Ja, det är jätteroligt och vi hoppas att tekniken ska fungera. Jag har tejpat upp en iPad.
Alltså jag är så imponerad. Det är verkligen snyggt, Erik. Du är bra på det här helt enkelt.
Och tejpa, ja. Det är en av mina många goda sidor.
Ja.
Men du är här för att prata om din bok, Samarbetskontraktet.
Precis.
Jag tänkte så här, ja.
Det är 2 år sedan den kom.
Ja.
Faktiskt.
Visst är det roligt?
Ja. Jag är lite så här, känns det gammalt? Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Det är först nu som jag tror att folk börjar upptäcka den och sådär. Och det är liksom någonting som man behöver jobba med helt enkelt.
Kan du berätta lite? Men vi börjar med dig själv. Vem är du?
Jag har en bakgrund i en del olika organisationer och sådär. Och i politik. Och just nu så jobbar jag som ansvarig för chefer inom Akademikerförbundet SSR.
Mm.
Och Svensk chefsförening.
Vad gör du?
Ja, alltså, jag är chefstrateg och då jobbar jag bland annat med de här frågorna som handlar om hur chefer har det i vardagen. Och just i politiskt styrda organisationer är det ganska trickigt. Mm. Och vi ser att det är stora chefsavgångar, alltså det blir konflikt och vi som ett fackförbund får hjälpa till att lösa ut människor då som inte har fått till ett bra samarbete. Uppdraget har förändrats och man har inte tilltro till varandra och sådär. Så det är en del av min vardag, inte förhandla men att jobba med de frågorna. Kommunallagsutredningen kommer nu snart också och den handlar delvis om detta också.
Vi kom överens att vi skulle umgås via skärmen.
Ja,
att det blir svårt om vi ska prata så här. Vi kan testa det. Får vi utvärdera löpande.
Ja.
Men om du bara väldigt snabbt skulle pitcha liksom boken så. Vad handlar den om kort?
Alltså boken handlar ju om hur man får till ett samarbete. Och det är inte så att du får en manual i boken. Så här fördelar du ansvaret och rollerna. Och så får ni det att funka. Utan det handlar ju mycket om att... Vad är vägen dit? Varför är det så svårt att få till ett samarbete? Vad är det som påverkar våra uppdrag och våra organisationer? Hur kan man jobba då med sig själv? Med hur vi ser på uppdraget, börja lära känna varandra och sen liksom med lite verktygshjälp försöka sätta de här rollerna då. Så det är ett jobb som liksom läsarna får göra då, ordförande och chef tillsammans.
Mm.
Så jag gör det inte åt dem.
Utan, nej. Men vad kan man säga, vad var det som gjorde att du liksom började tänka på att du borde skriva en bok om just relationen mellan förtroendevalda eller politiker och högsta tjänstepersoner och anställda generellt?
Alltså min bakgrund i olika organisationer så har jag ju sett att ledarskapet och samarbetet mellan ordförande och chef är helt avgörande för hur en organisation vågar fatta beslut, hur den liksom leds, vilken kultur som skapas och så vidare. Så att jag ser det verkligen som att ett gott ledarskap och ett gott samarbete med tillit liksom i den topprelationen är helt avgörande för goda resultat.
Mm.
Och då tänker jag också att när jag har sett att det och personligen varit med om också att det inte har fungerat så tänker jag att kan man förebygga det på ett sätt att man liksom lite mer medvetet bestämmer sig för hur man vill jobba. Jag tror inte Vi kanske ska komma in på det, men jag tror liksom inte att personkemin, det där lilla klicket, att men vi gillar varandra så vi kör.
Just det.
Jag tror att man ska inte låta sig förledas av det, utan att man...
Man måste kunna jobba ihop även om man inte är bästa kompisar.
Ja, liksom. Precis.
Mm. Men fundera på, min bakgrund är ju framförallt inom ideella organisationer, och där finns det ju ibland, tycker jag, en mer eller mindre olika organisationer, men det finns ju en konflikt mellan ideella och förtroendevalda och anställda avlönade, så att säga.
Ja.
Alltså, har du varit med om det och påverkar det liksom också relationen?
Jag tycker att det är speciellt svårt. En del organisationer har ju också bestämt sig för att man inte kan vara liksom, medlem eller liksom förtroendevald någonstans i organisationen om man också jobbar i den.
Det.
Och det gör man ju ofta av ett skäl, för att det har varit tricky, så att säga. Men många gånger är man ju då både, man går in i ett engagemang, man gillar kanske någon specifik fråga, man har liksom byggt upp en mycket stor kunskap kring det genom sitt engagemang på ideell basis, och sen så bygger man kanske på med någon ytterligare liksom utbildning eller så, och så blir man sen anställd i den här organisationen, men har kvar sina nätverk, sina vänner som man har liksom fått genom sitt engagemang. Och det blir ganska otydliga liksom kommunikationsvägar då i en sån organisation. Man har liksom flera hattar och flera stolar samtidigt i ett sånt sammanhang. Så det gör ju våra organisationer lite speciellt svåra kanske. Att det är otydligt vilken hatt man har.
Man kan liksom reda ut formellt mandaten och rollerna kanske. Men just ett kommunikationsväg, och man springer på varandra och man pratar lite.
Ja. Man får vara extra medveten om detta i alla fall, tror jag. Och sen kan det ju också finnas, när en organisation utvecklas och kanske inte har haft resurserna att ha anställda, så kan det ju också vara så att liksom, man kan känna att mitt stora engagemang skulle jag ju också vilja ha på heltid. Och det är några få som får jobba med det då. Det är ju liksom förmånen, ynnest att få jobba med detta engagemang. Och då kan det vara lite att man är avundsjuk på de som är anställda också. Mm. De vet mer, de har tid att bygga upp kunskap. De är med på andra typer av möten som jag missar, för då är jag på mitt jobb istället. Mm. Och sådär. Så att de här spänningarna, alltså makt är ju mycket om personer, intressen och kunskap. Och då, det måste man hantera lite klokt då.
Mm.
Och bestämma sig för hur vi jobbar med det.
Alltså din bok är skriven ur ett del offentligt perspektiv, alltså när man jobbar inom offentlig förvaltning och har en, jag vet inte det, nämnd eller en politiker att leverera till, eller i en ideell värld där man har åtminstone en anställd och man har en ideell styrelse. Vad skulle du säga liksom utmärka det? Alltså om vi liksom går in i tjänstemannens roll i det då. Alltså vad utmärker det att jobba liksom i en sån värld?
Man kan säga att liksom den offentliga förvaltningen kanske har större likheter med de större organisationerna inom ideell sektor. Mm. För man har lite mer resurser och man har kanske lite mer struktur och liksom historik och sådär. En fastare form då. Och där tror jag kanske att de mindre organisationerna är utmaningarna. Möjligen liksom ännu större, för att det fluktuerar och det är mycket projektanställningar och sådana saker som påverkar. Men det som är speciellt att jobba i en sån organisation, det är ju framförallt liksom att vara chef i en sån verksamhet. Det handlar ju om att du har ett stort ansvar för dina medarbetare. Ni behöver liksom, jag tycker det handlar mycket om, när man pratar ordförande och chef, om att fundera på liksom vilka förutsättningar behöver jag i respektive roll. Och pratar vi om att vara chef i en sån organisation, så handlar det om att få tid, kunna ta ansvar, våga ta beslut, veta vad uppdraget är, att det är så tydligt som möjligt. Och känna tillit till det att jag känner att jag har mandatet att jobba med det här stora uppdraget också då. Att jag har rätt förutsättningar liksom.
För vad blir nackdel, eller så här, vad blir det för konsekvens om man känner att man inte har tilliten eller mandatet?
Ja, alltså våra organisationer vill ju göra mycket. Det gäller både offentlig sektor och våra ideella organisationer. Man vill nå nya fantastiska resultat och sådär. Och det gör man ju inte om man liksom är tveksam, om man vågar fatta beslut, om man vågar stämma, alltså om man vågar liksom ta initiativ till saker. Mm. Om man får det eller inte får det och sådär. Så man förlorar väldigt mycket tid. Man använder resurserna och kunskapen, tycker jag, dåligt i en sån organisation. Och leder du då en sån organisation, då vill du ju att dina medarbetare ska komma till sin rätt, att vi använder kunskapen väl, att den kommer organisationen till nytta och sådär. Och då krävs det ju liksom att man har gett det, att man liksom vet vad som förväntas, att uppdraget är tydligt, att vi har tid på oss att jobba med det, och att vi får samarbetet då, avstämningarna om. Vi kan väl komma in på det, men det här med vad och hur är ju en stor sak i
det. Men jag tänker att det där du är inne på, framförallt liksom ideella organisationer med begränsade resurser, det gäller väl även offentlig sektor förstås, men att det är klart att har man en osäker chef som lägger tid och kraft på avstämningar och liksom otydliga, luddiga processer. Alltså lönekostnaden är oftast, om man har anställda, så är den oftast den största botten i budgeten. Det kostar jättemycket pengar. Då handlar det om hur man ska använda det.
Liksom annars är det waste.
Ja.
Så det vet vi ju liksom från de som jobbar med, det är kanske lite trendigt, men innovation och innovativt ledarskap, och det är många som diskuterar just det här med tillit nu, i forskare och andra så. Att i den typen av organisationer där man bygger en sån tillitsfull kultur, så kan det också ske liksom nya saker. Det är ju det vi vill med organisationer. Ska vi lösa några svåra saker, vad det än är, så handlar det ju om att vi vågar förnya, vågar ta initiativ, vågar tänka kreativt, känna att det är okej att misslyckas också. Vet man att man får liksom blir uthängd eller blir liksom kritiserad eller liksom till och med rädd för liksom att man ska få lämna och sådana saker, då kommer man också bli mycket försiktigare, och då når vi inte de där riktigt goda resultaten. Nej.
Men tycker du, eller som om man nu pratar ordförande, general... Oj!
Hej!
Det här
var
jag
tror att vi får
inte riktigt tänkt att det här skulle hända.
Ja, vad bra att du tryckte på lampan.
Så, vi sitter still alldeles för lite. Eller för mycket.
Ja.
Vad tänkte jag på nu? Jo, om man tar ordföranden, generalsekreteraren, som ett exempel. Jag kommer lite av mig, kände jag. Men
det här med tilliten och...
Ja, med tilliten också och rollfördelningen däremellan. Ja. Alltså, så skulle du säga att den rollfördelningen har blivit otydligare över tid? Eller som...
Alltså det finns ju...
Eller om man utgår från liksom bokens uppdrag, att försöka reda ut och hitta bra hur man kan samarbeta.
Ja.
Blir boken mer och mer relevant, eller har det alltid varit funnits ett behov av det här?
Man kan väl säga att det har, dels därför att fler och fler organisationer får anställa idag, och därmed så kommer ju detta att bli liksom ett större behov i flera organisationer. Men jag skulle också säga att det här med traditionell syn på vad en tjänsteman och medarbetare gör, det är att utföra uppdraget som är beslutat. Och då ska ju det såklart vara så tydligt som möjligt och så. Och en kunnig styrelse som vet vart man är på väg och sådär. Men det här liksom att traditionella då, att man sen bara står för huvudet bland medarbetarna, det är idag lite blandat. Medarbetarna behöver vara inne och ge bra underlag så att man vet vad styrelsen beslutar. Och sen är också oftast liksom de förtroendevalda inne i huret. Alltså det är inte givet vilken väg man ska välja att genomföra det här som är beslutat heller. Så vad och hur blir liksom lite utav varje. Och det är då man liksom pratar om att det uppstår någon slags gråzon, säger en del, men man kan också uttrycka det som en gyllene zon. Och att i den behövs då de här avstämningarna och dialogen och samarbetet. Och det är då jag har liksom tyckt att det behöver man helt enkelt prata sig fram till. Sitta tillsammans och ge feedback på grejer man har gjort tillsammans. Funkar det? Nästa gång skulle jag vilja att vi gör lite mer så här. Också fundera liksom utifrån uppdraget liksom utifrån hur vi är som personer, vad vi är bra och dåliga på. Att ha bestämt sig då hur man agerar i vilka sammanhang, med vilka grupper, alltså med medlemmar, med andra externa parter som man samarbetar med, eller anställda då. Vem pratar om vad, med vilka och så. Det är rätt viktigt att göra upp de rollerna och det påverkar liksom det här vad och hur.
Mm.
Vem är med på
vilka möten? Jag tycker ofta att med min bakgrund inom ideella organisationer så tycker jag ofta att det har varit lurigt att dra en tydlig gränsdragning kring den operativa delen och den strategiska delen. Mm. För då är det ganska lätt på styrelsenivå till exempel. Vi ska vara en strategisk styrelse, inga problem, kansliet löser det operativa.
Ja.
Eller de anställda. Sen blir problemet att det finns ju politik och ideologi bakom hur.
Ja.
Alltså det finns, en tradition, det finns en idé om hur man ska göra sådär. Och där måste också en avstämning ske, eller en säkerställning att såhär, hur alltså det vi gör sker i linje med det som kongressen eller som ledningen faktiskt vill.
Ja. Och det kan man ju säga att liksom det som är förtroendevalt så att säga legitimt om hur man bör göra saker.
Mm.
Som du säger att det kan finnas en historik i organisationen eller det kan finnas liksom traditioner och så. Som har gjort att man liksom brukar göra på ett visst sätt eller liksom tycker att det är vissa sätt att göra det är känsligt också.
Ja, just det.
Och det kan vara till och med liksom illegitimt att göra det på vissa sätt. Och så har du samtidigt medarbetare som kanske kommer in från helt andra verksamheter. De har med sig också en bild av vad som är effektivt.
Mm.
Att ja, men vi har fått ett beslut, tack, nu gör vi det här.
Mm. Det är bara att leverera.
Det är bara att leverera. Mm. Men då kan de ju liksom stöta på en massa skär och svårt att navigera i att göra huvudet rätt också.
Mm.
Så det måste man prata om.
Jag tänkte att vi kommer så småningom gå in på, du har ett gäng mer liksom praktiska övningar egentligen som man kan ägna sig åt.
Mm.
Innan det tänkte jag, hoppat över en fråga här kring vilka reaktioner du har fått på boken. För nu har jag varit ute i 2 år.
Ja.
Jag vet att du personligen har varit ute och föreläst.
Mm.
Boken har sålt väldigt bra, det är många som uppskattar den. Mm. Alltså vi som förlag får väldigt mycket respons. Men vad är det för respons som har nått dig? Och är det någonting som har förvånat dig i det?
Ja, eller jag tycker det är spännande att höra, för jag får ofta andra som berättar om egna exempel, som hur de har jobbat, och både goda exempel och sånt som har inte gått så bra.
Mm.
Och det är kul, jag tycker att det är som man skulle önska att man att om den öppnar för att fler börjar dela med sig av sina erfarenheter, så tycker jag att det i sig är bra. Och sen har den lett till att man i flera organisationer har börjat jobba med de här frågorna.
Mer strukturerat liksom.
Och jag tycker det är extra kul när det är liksom unga chefer och ledare som har och säger att de tog den till sig och det blev liksom ingången i deras sätt att jobba. Jag önskar att liksom att man inte ska behöva liksom trial and error och misslyckas med saker, utan om den kan bidra lite till att man får en dialog där folk får liksom förslag på hur man skulle kunna jobba och hitta sitt sätt.
Kan det liksom också vara så att om jag som nyanställd generalsekreterare får din bok i handen eller köper den, kan det också vara en anledning till att ta ett sånt samtal med min ordförande?
Ja.
Så hej, vi behöver prata om hur vi ska ha det oss emellan. Liksom.
Absolut, det tycker jag att man ska göra. Och får man negativa reaktioner då bör man försöka dra någon slutsats av det. Men det är väl också en reaktion jag har fått, att det är inte så himla lätt att börja prata om en del av de sakerna som finns i verktygen.
Nej.
För att min poäng är ju att man behöver lära känna varandra lite grann under ytan så att säga. Liksom hur vi funkar i vårt ledarskap och vad vi har för tankar om vad det är vi ska göra och sådär. Att det kan vara lite känsligt liksom, att börja sätta mig. Både för en ordförande som kommer in ny och en generalsekreterare som kommer in ny.
Just det. Jag tänker att utmaningen det är ju att vara ärlig i ett sånt samtal. Och blotta sig lite.
Ja.
Och det är klart att det leder till tillit.
Men
från början i en ny relation så finns ju inte jättemycket tillit.
Nej.
Så det är ju liksom ett så här hörnanägget.
Ja. Och speciellt liksom tycker jag att vi är ju i en ganska tuff miljö om man tänker liksom på ledare idag. Vi är granskade i media, vi är granskade av varandra, vi ska lägga upp fina bilder på Facebook och sådär. Så att det här att liksom säga att det här är jag inte så bra på, det är ju kanske liksom lite känsligt då. Och speciellt tänker jag också, eftersom jag jobbar mycket med chefer så gäller det för mig ibland att tänka det förtroendevalda perspektivet lite extra. Och jag tycker att som förtroendevald, när du också lever kanske i en organisation där det finns lite olika viljor och att en blev vald och några andra var emot det och sådär. Och likadant att styrelsen kanske inte heller är enig. Då kan det ju vara kanske extra svårt att blotta sig liksom. Och det tycker jag man som generalsekreterare också får vara medveten om. Alltså, att det är svårt.
Att styrelsen är ju ett forum för makt på något sätt. Och, makt, och olika åsikter och...
Och där behöver man ju liksom chef och ordförande hjälpa varandra och så att säga stötta varandra och göra varandra väl och lita på varandra och vara varandras liksom närmaste samarbetsparter.
Jag försöker ha lite så här rörliga rörelser här så att jag, den här rörelsedetektorn ska notera att vi sitter i rummet.
Allt ljus på oss.
Ja. Allt ljus på oss. Mm. Men om vi går över till verktygen då. Mm. Kan du ta något exempel?
Men jag kan väl börja med den som jag tror också några har tyckt har varit liksom lite svår. Mm. Jag gjorde en slags spindeldiagram, förslag på ett antal frågor som man svarar på hur man fungerar. Och därmed så har inte jag tänkt att man får liksom en bild av jag är det ena eller det andra. Utan poängen är att sen lägga ihop de här bilderna. Just en ordförandebild och en chefsbild. Och sen titta på, liksom, på de här olika staplarna i diagrammet. Vad skiljer vi oss åt? Liksom? Mm. Och vad innebär det för vårt samarbete då?
Hur kompletterar man det? Och vi lika,
hur ska liksom? Vi tänka då? Vill du göra, då kommer du att göra lite mer av det. Då kommer du behöva lite mer av detta. Mm. Och det är då man tror jag får igång dialogen om.
Den här va?
Ja, precis.
Jag vet inte om det syns. Så är det ett gäng olika parametrar.
Mm. Mm. Precis. Och som, där man liksom sätter in sitt svar, hur man liksom skattar svaret på den frågan. Och så. Och så skiljer det ju då förmodligen åt. Men det kan också vara att man är ganska lika i någonting. Mm. Och det kan ju också betyda någonting utåt. Att man antingen kommer att uppfattas på ett speciellt sätt av andra. Eller att man kommer att trampa varandra lite på tårna. Att man helt enkelt behöver fundera på. Vad behöver vår organisation? Vad står vi inför? Vilket uppdrag ska vi göra? Hur gör vi det på bästa sätt utifrån vilka du och jag är då?
Och vad har du fått för reaktioner? Liksom?
Ja, men dels så är det ju inte så lätt då att göra ett sånt här. Det finns ju mycket vetenskap kring de där testerna som vi gör när vi rekryterar och sådär. Så att någon tycker väl att frågan kan vara både och sådär. Mm. Så de är inte huggna i sten eller, men de är tänkt som en samtalsstart verkligen. Ja. Och lite, framförallt egen reflektion. För man kan ju tänka så här också att även om jag inte tror att mogna ledare löser det här samarbetet på en kafferast heller, så är det ju ändå väldigt mycket så att mogna liksom stabila ledare som har en liksom rätt bra bild av sina egna drivkrafter och vad man fungerar som och har mycket erfarenhet i bagaget och sådär, kommer ju kanske lite lättare att våga blotta sig och sådär, men det är inte så lätt att göra det här ändå. Liksom. Och det handlar ju om att man ska försöka komma lite djupare under sin egen yta. Och sen gå in i samarbetet med den andra. Då.
Har du fått responser från personer som man kanske har varit ordförande och generalsekreterare 3-4 år ihop? Och då sätta sig ner. Och, för jag tänker att till slut så sätts det några roller uttalat eller outtalat. Då borde det, eller jag tänker fördomsmässigt att det är lurigt då att sätta sig ner och inte bara, men hej, vad håller vi på med? Ja, vad är det vi ska göra?
Ja. Alltså jag kan dra en parallell då till just kommunallagsutredningen. Mm. Där de bland annat finns förslag om att man ska göra en årlig instruktion. Och att, eller den instruktion som ska beslutas årligt. Och jag tycker att det finns någon liksom god tanke i det. Att man tar upp den här diskussionen kring roller, hur vi jobbar. Och då tycker ju inte jag att man ska ge varandra feedback bara en gång om året och prata om detta. Men om man använder boken eller om man bygger in på något annat sätt att faktiskt fortlöpande men också lite längre någon gång då och då fundera på, funkar det? Vi kanske står inför något nytt uppdrag liksom, som är tricky. Mer förändring eller minskade resurser eller... utmana det här vårt sätt att jobba. Kräver det något nytt av oss?
Och det finns ju en del inom den ideella världen, så här, kvalitetssäkringspolicys kring att man ska utvärdera styrelsen eller generalsekreteraren i. Jag tror att det ingår i 90-konto och fris kvalitetskår och sådana saker till exempel. Det är ju ett...
Absolut.
Lite, eller det är ett trubbigt verktyg på något sätt, men det är klart att om det materialet leder till ett individuellt samtal så tänker jag att det är... fyller en liknande funktion.
Ja, precis. Det tycker jag. Och det kan ju ge liksom lite en ny start i samarbetet också. Mm. Och man kan kanske lyfta saker. Har man tillräckligt gott förtroende för varandra så vågar man ju lyfta saker som också är obekvämt.
Mm.
Men det finns ju sånt som är känsligt att lyfta. Har man då bestämt sig för att vi gör det ändå på ett bra sätt med ett sånt här liksom, årligt möte eller något sånt där. Så kanske man kan våga göra det ändå, även om det är känsligt. Men jag tycker speciellt om man är ny då. När vi först snackade lite så nämnde du det här med rekryteringar.
Mm.
Att det är ju inget sånt här rekryteringsverktyg som riktigt prickar in hur själva samarbetet sen ska funka. Du vet ju inte liksom riktigt hur den här generalsekreteraren faktiskt funkar. Alla tester man har gjort är jättefina och sådär. Och jag vet ju inte liksom hur den här ordförande är eller ja, sådär.
Ännu mindre hur hela styrelsen fungerar.
Absolut, visst. Och hur organisationen kommer att reagera på olika förslag och sådär. Så det kan dyka upp saker lite som sådana här grodor på nöjesfält. Man får klubba ner dem efterhand.
Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska börja närma oss runda av lite. Men jag tänkte så här, har du några avslutande råd eller som tips utifrån, förutom att köpa boken och jobba med de här frågorna såklart? Ja. Men...
Nej, men min utgångspunkt är ju väldigt mycket att man inte ska liksom förlita sig till personkemin.
Mm.
Utan att verkligen jobba med vilka man är, att lära känna varandra, fundera på liksom organisationen, hur den funkar, vad behöver vi för mötesplats, att planera, att strukturera och göra liksom en medveten rollfördelning och få till sen då liksom att bygga tillit gör man varje dag i sitt samarbete och att få till liksom dialogen, att den är löpande, gör man mycket saker måste den vara ännu tätare liksom. Så att liksom att bygga tillit, ha en riktigt bra dialog och att liksom inte lita på att personkemin bara löser sig själv eller löser de här sakerna.
Eller som välja samarbete och hela tiden jobba på det.
Och göra varandra väl därför att man vet hur man funkar. Liksom.
Mm.
Det är det som är poängen.
Just det. Jag tänkte bara liksom avsluta med min egen... Du ska få en avslutande fråga på slutet där. Men jag tänkte... Jag har ju läst den här x antal gånger.
Ja.
Men alltså, någonting som jag verkligen tagit med mig i mina ideella uppdrag... tycker jag, för du har ett bra kapitel kring det här med tempo i organisationer.
Mm.
Att en professionell, eller det anställas, eller det kansliets tempo ser ut på ett speciellt sätt. Och det förtroendevalas tempo ser ut på ett sätt. Mm. Och sen så kan det vara olika tempon inom ett kansli och gentemot kongress och sådana saker. Att det där är någonting är viktigt att ha med sig i förändringsarbete. Eller, det har jag funderat väldigt mycket kring just hur man kan få förtroendevalda och anställda att gå i samma tempo och ha förståelse för att saker och ting tar lite olika lång tid. Precis. Det gör gäng olika perspektiv.
Jag tror det finns många exempel på just när liksom det kommer in personer som har erfarenhet från andra sektorer och förstår inte den demokratiska processen, vad det tempot innebär till exempel. Och sen tror jag att det kan bli väldiga slitningar i, alltså dels som anställda liksom hävdar att vi har redan till 100% det som ska göras.
Mm.
Det här är vårt tempo, så här gör vi. Och så kommer det in ambitiösa nya förtroendevalda och vill faktiskt åstadkomma någonting. Mm. De är valda för någonting. Och då handlar det ju om att då måste man ju lägga om, så att säga, använda resurserna till det som är beslutat. Men man måste göra det och prioritera om då. Inte bara lägga på lager på lager på lager.
Nej.
Och sen måste man kanske göra vissa obekväma saker i god tid innan nästa val. För de förtroendevalda vill inte sitta med det.
Nej, just det första. Men...
Nej, precis.
Du har också fått ett... Det finns ju andra böcker än din bok.
Ja.
Även om vi rekommenderar den såklart.
Mm.
Du har fått uppgift att tipsa om en annan ledarskapsbok som är lämplig för målgruppen.
Ja, det tycker jag är jättesvårt. Det finns massor med bra böcker. Jag har själv inspirerats av Peter Örns bok, en av dem. Och jag tycker... bortom glastaket med kvinnliga ledare, det här att se förebilder är jättehäftigt. Men jag tänkte på en som jag sitter med precis nu, ska börja med, och det är, jag vill minnas att hon heter Helene Kellerman och har skrivit om mellanchefen.
Just det.
Och det är lite samma situation om man tänker en tjänsteman eller en chef i en ideell organisation. Att ha en politiskt vald styrelse kan ju vara lite samma sak som att ha en chef över sig.
Mm.
och sen ett ansvar till medarbetare och sådär. Så att det finns paralleller där.
Så där sitter du och läser och fördjupar dig just nu?
Ja, jag ska kolla på paralleller.
Ja, se. Vad roligt. Mm. Vi, tack Hanna för att du tog dig tid.
Tack.
Vad roligt att vi har haft så mycket ljus på oss.
Tejp och allt har funkat.
Tejpen håller och förhoppningsvis så har ni hört vad vi har sagt. Och vi kommer ha fler författarsamtal framöver i liknande former. Och håll utkik på Idealistas förlags Facebook-sida. Ha det bra. Hej då!